Först idag i Studio 1 så ska det handla om hedersförtryck och en ny kartläggning som publiceras idag.
Det är forskare på Örebro universitet som har gjort den här studien tillsammans med kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland annat har 6 000 ungdomar i årskurs 9 svarat på frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi har med oss Ekots reporter i Malmö nu, Dimitri Lennartsson, som rapporterar om den här nyheten idag. Dimitri, vilken bild får vi av hedersförtrycket i den här omfattande rapporten?
Ja, till en början så kan jag ju säga att den här rapporten slår fast att det har inte skett någon riktig ökning, utan det ligger väl på samma nivå som tidigare, och det är ju svårt, konstaterar forskarna, att få liksom exakt koll på vad som är hedersvåld. Och det man har tittat på är ju just niondeklassare i de tre olika städerna, och man har även tittat på bakgrund av de som har drabbats. Så där ser man att de flesta är födda i Norden. Det finns en majoritet av muslimer, men även vissa som har en kristen bakgrund. Det finns ju en viss fördom att de flesta människor som utsätts för det här kommer från vissa delar av världen där islam är mer vanligt förekommande. Och man slår också fast att det finns ju andra faktorer som påverkar hedersförtrycket. Hur ska man uttrycka det på ett enkelt sätt? Att det kan vara att man lever under socioekonomisk utsatthet, man kan få psykisk ohälsa eller andra problem i familjen. Så en sak man ska ha med sig när man läser den enligt forskarna är att det inte alltid behöver vara just hedersnormerna som gör att man hamnar i de här utsatta situationerna, även om man samtidigt slår fast att många lever just i de här hedersnormerna.
Och vi pratar om hedersförtryck i någon form. Det behöver inte handla om våld i alla situationer, eller hur?
Nej, precis. Det kan ju vara olika slags. Det kan ju vara fysiskt våld som slag eller annat våld. Det kan ju vara psykiskt våld som någon slags utfrysning, att man inte känns för att vara en del av familjen, eller att man inte vill, de andra inte vill känna vid den. Och det kan ju handla om många olika delar. Man kan kontrolleras i vad man gör, vem man träffar, vem ska man få ha en kärleksrelation med eller inte. Så det är många olika delar av det här, så det är inte bara det fysiska våldet. Nej.
Men du sa att det har inte skett någon direkt ökning, men hur vanligt är det då? Vad kommer rapporten fram till där?
Ja, det är ju det här som är så svårt. Man har ju, när man tittar på just den här rapporten, så har man ju delat upp det i två delar. Förtryck som handlar om kontroll, och när det gäller typ kärleksrelationer, vem man ska umgås med, att man måste kanske vara oskuld tills man gifter sig och så vidare. Och där ser man att Malmö sticker ut jämfört med Göteborg och Stockholm. 20% av de svarande lever under pressen att vara oskuldiga tills de gifter sig, och man får liksom inte ha andra kärleksrelationer, vilket kan jämföras med 13 respektive 10% i Göteborg och Stockholm. Och sen har vi den andra delen som handlar mer om just våldet, och där är situationen ganska lika i de tre storstäderna, även om Malmö har något fler, 9%, medan de andra är någon procentenhet lägre, som anger att de själva drabbats eller utsatt andra för någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, till exempel för att familjen blivit utskämd eller för att släkten förväntar sig det eller vill kontrollera den utsatte.
Den här rapporten handlar ju också om vilka följder det här förtrycket får, och vilket stöd de som utsätts får. Kan du ge en kort bild av vad man kommer fram till där?
Alltså när det gäller följderna så är det lite det jag var inne på innan. Det kan ju skapa psykisk ohälsa, man kan känna sig väldigt ensam, oro och den typen av konsekvenser. Sen har vi ju tidigare haft fall av våld och som har slutat med mord i hederns namn i Sverige, flera sådana fall på senare år. Så att det är ju den typen av konsekvenser som kan bli för den enskilde. Och det finns ju mängder med verksamheter i de här kommunerna där de försöker jobba med de här grejerna. Men att man nu gör en kartläggning är ju ganska nytt för oss, i synnerhet Malmö och Göteborg. Liksom, att man för första gången försöker få en bra bild av hur det verkligen ligger till. Så att det här kan ju säkert hjälpa till att göra ännu bättre insatser.
Säger Dimitri Lennartsson, vår reporter i Malmö. Och vi säger också välkommen till Assam Karaj, verksamhetschef vid Linna-mottagningen, talesperson för kvinnors nätverk. Välkommen till Studio 1. Ja, du träffar ju ungdomar som har utsatts för hedersförtryck i olika former. Kan du ge några exempel vad de har varit utsatta för?
Ja, det är som fysisk och psykisk våld, vilket fysisk våld är som vi alla vet vad det handlar om. psykisk våld och också det i samhället i allmänhet. Det är flera år vi har alla har försökt uppmärksamma att psykisk våld lämnar djupare spår till och med efter sig. Och det är ungdomar som vi träffar, det drabbas av både av de här sorters av våld. Så påverkar de på olika sätt, men det kan vara djup av trauma. Det kräver flera års behandlingar och resurser och insatser för att kunna bearbeta det. Och som det i det här fallet är värst för att det handlar om offer och våldsutövare. I det här fallet är ännu känsligare och jobbigare för den offer för att våldsutövare är föräldrar eller närmaste och käraste. Och det svider ganska mycket.
Mm. Du, jag tänkte bara den här kartläggningen då som vi har berättat om nu. Den är ju gjord då för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Vad tänker du när du hör vad den innehåller, vad den kan användas till?
Jag tyvärr har inte läst den än själv, men när jag har det är inte något nytt som den har utfört. För den pratar om de olika former av våld, fysisk och psykisk, kontroll. Man detaljerar vilket du har i alla år har varit, hur kan kontroll på vilket sätt och det påverkar psykiska hälsa. Så det som jag hör på inslaget, så jag ser inget nytt faktiskt i detta.
Men vad är det för kunskap?
Det enda som jag hör att man försöker och förklara en förklaring att koppla till olika ytterligare faktorer, vilket tycker jag det är viktigt i en analys, men i ett arbete mot eller för socialtjänsten och polisen är inte relevant. Så kopplingen till socioekonomiska förhållandet, vilka saker som familjerna har varit utsatt för, det är jätteviktigt i en forskningsaspekt. Mm. Men när det gäller det aktuellt att det är hot och våld som har skett, den analysen är inte aktuellt och behjälplig. Däremot kan det vara behjälplig i ett förebyggande arbete. Så det är otroligt viktigt att skilja när det är brottet har skett och det måste vi agera, och när det handlar om förebyggande arbete.
Ni som då arbetar mot hedersförtryck, vad är det ni skulle behöva för att det här arbetet ska bli bättre och mer effektivt då?
Jag kan säga att från att den här problematiken fanns i samhället och inte ens var uppmärksam, så fick sitt namn, och det är många vi behöver och strukturera kunskapsförsörjningen genom alla myndigheter och organisationer, och att hitta bra arbetsmodeller för att kunna hjälpa de som är utsatta. Det handlar inte om bara enkel skydd, det är mer komplicerat, så behövs mycket metodutveckling, kunskapsförsörjning. Så det ska inte vara enstaka föreläsningar, utan att man måste se vad till exempel socialtjänsten har fått för kunskap, vad är det nästa steg. Och sen är det varje organisation drabbas av personalomsättning, som kunskapet försvinner. Och sen kommer den här andra biten som är farligaste, tycker jag, att när en handläggare eller en polis ska försöka då analysera de här orsakerna, till exempel precis de här socioekonomiska förhållandena, varför föräldrarna tänker sig och så, och där missar de att kunna stödja och hjälpa ungdomar. Och det farligaste är, så kanske man tänker att man ska jobba med familjen, och där är som att då utsätter man ungdomar för fara för att man har god avsikt.
Säger Assam Karaj, tack så mycket för att du var med. Du är verksamhetschef vid Linda-mottagningen i Stockholm, och tack också Dimitri Lennartsson, vår reporter i Malmö.